Sitter ni bekvämt? Då börjar vi, som man brukar säga när det är sagostund. Precis som Peter sa i början här så är vi alltså inne på andra söndagen i, ja, låt oss kalla den predikoserie som handlar om gudstjänsten. Vad betyder de där handlingarna vi gör gemensamt när vi möts som församling på söndagar? Vad är gudstjänsten för något? Vad betyder den? Och så har vi idag kommit, vi har kastat om ordningen lite grann av olika skäl, så det skulle väl ha varit förkunnelsen idag eller predikan. Men det får ni hålla i er tills nästa vecka. Då kommer jag att sitta här igen och samtala med Kalle, vilket blir jättefint. Men idag är det alltså nattvarden. Och det blir oerhört fint för mig att sitta och ha ett halvregisserat samtal med Tom, halvrepeterat samtal med Tom. Alltså, vi får se vad som händer när vi sågs i torsdags, bara för att hålla honom på halster lite grann. Man måste vara liksom lite, man har lite adrenalin där när man går in i det här. Det kommer bli jättebra. Vi hade ett väldigt fint samtal i torsdags. Om något av det kommer fram så ska ni vara väldigt glada, tycker jag. Vi ska backa bandet däremot lite grann och egentligen börja med att prata om gudstjänsten lite i ingången här, därför att det blev också tydligt att Tom skrev till mig först här för någon vecka sedan också när vi pratade i torsdag. Så att ta en bred ingång gudstjänsten för att sen närma oss nattvarden och sådär. Men jag börjar som man ska göra, nämligen med att citera Johanneskyrkans församlingsordning. Det hör till, så jag kommer göra det. Så här står det där. Vi firar gudstjänst för att ständigt rikta in oss mot skapelsens centrum och hålla trons minne vid liv. Och de här som kan församlingsordningen utan till vet att det står på sidan 11. Så jag nickar igenkännande där bak, säger jag. Härligt. Ett fantastiskt citat och det säger oerhört mycket, va? Vi firar, vad sa du, Samuel? Var det fel sida? Det skulle vara typiskt i så fall. Så att sidan 11 är en bra sida. Ja, jag håller med. Det är en av de bättre sidorna i församlingsordningen. Jag har precis börjat och vi har redan kört i diket. Ja, men den där meningen är ju väl värd att sitta med länge, för det beskriver egentligen det vi har gjort nu. Jag vet inte om ni tänker på det. Ofta är det ju så att vi lever ju väldigt mycket framåt och vår vardag är väldigt mycket sån att jag gör en sak som går vidare till nästa. Men tänk på sångerna vi har sjungit precis. There is no one like you. I will build my life upon you. Vi har haft synda bekännelse och förlåtelsens ord. Ja, vi firar gudstjänst för att ständigt, på alla möjliga vis. Förra veckan satt ju Samuel och Linda och hade ett väldigt fint samtal om lovsången. Det var det första, va? Vi riktar ständigt in oss mot skapelsens centrum och håller trons minne vid liv. Det är inte alltid vi tänker på det där. Det är inte alltid så det funkar. En del av er har hört kanske att jag här framifrån har delat några av de grejerna. Men jag har säkert gjort det i samtal om mina första upplevelser av gudstjänst. Jag är ju en av flera av oss här inne som ramlade in på den här tronstigen när jag var vuxen. Va? Och en historia jag ofta brukar berätta var när jag gick på min första gudstjänst, alltså inbjuden av min flickvän, numera fru, då, till en församling i Malmö som hon gick till, som var ganska nyplanterad, ungefär lika gammal som Johanneskyrkan. Det var en ganska gasad församling, för att använda lite teologiskt språk. Då. Och det var intressant för mig som inte hade någon koll på det där. Och kom in och det första jag möter en ung man som numera är en medelålders man som jag fortfarande känner. Som sa, hej, stort leende sprack han upp. Här kan du ta fika, för att gudstjänsten börjar med fika. För så har det varit i evighet, amen. Och så sa han, det är du som Andreas, va? Jag har hört talas om det. Det är du som inte är kristen, va? Och så, jag menar, allt det här som vi har hållit på med många år till och nu med att vara sökarvänliga och skaffa en neutral plats som vi kan möta på, det bara flög ut genom fönstret. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, men jag förstod att han närmade sig mig i rummet ute. Det var inte hotfullt, han ville inte tävla, han ville inte pracka på med någonting, han ville bara dela med sig den information han hade om mig. vilket var att jag spelade saxofon och att jag inte var kristen. Och det är påfallande mycket av det som fortfarande stämmer. Ni får gissa själv vilken halva. Det var det första som hände. Jag kanske blandade ihop de första två, tre gudstjänstbesöken här. Men det där kom jag ihåg väldigt tydligt. Det som sen tog vid var ett väldigt långt lovsångspass. Det här var slutet av 90-talet, va? Jättelångt. Det var någon som stod fram och spelade akustisk gitarr, tror jag. Eller möjligtvis piano, jag minns inte. Och jag tyckte väl det var lite halvtråkigt. Det var jazzmusiker. Jag tänkte, har de inte mer än fyra ackord i sin verktygslåda? Och texterna var liksom väldigt mycket upprepande texter, mycket liksom refränger som upprepades, som väldigt Jesusfokus. Jag tänkte, det här begriper jag inte alls, men jag sitter väl här och är vänlig och upptäckte att folk i rummet lyfte händerna. Det fanns en vördnad som inte gick att göra något annat än åtminstone respektera. Så man, kropparna användes till någonting. Det var något som hände i rummet som jag inte kunde koppla mig på omedelbart, men det verkar inte spela någon roll att jag kunde förstå det. Det här är inte helt oviktigt, va, när det gäller gudstjänstens delar. Sen var det, om nu lovsången var lång, så var ju predikan något helt i hästväg. Det måste ha varit minst 45 minuter, tror jag. Det mesta hade begrepp jag inte, men jag förstår återigen, precis som i samband med lovsången, folk satt, var koncentrerade, lyssnade, suckade ibland, höll med om någonting. Och predikanten rev sitt hår så det till sist såg ut som så här Tintin på steroider eller något. Men för att förstå att det fanns ett centrum i det och att det fanns ett gensvar i det var svårt att beskriva på något påtagligt sätt. Och sen var det såklart förbön, det var så gudstjänsten var upplagda. Så folk gick fram. Återigen, man rörde sina kroppar i rummet, man rörde sig liksom långsamt, det fanns inget hypat kring det, man gick fram. Någon av de här gudstjänsterna var säkert nattvård och det var samma rörelse, lovsången fortsatte, folk lyfte på armarna eller föll på knä. Och sådär. Jag begrep egentligen inte alls hur det där hängde ihop, jag tyckte mest att det här tar lång tid, jag vill hem nu för det är sportnytt på tv och sådär. Samtidigt som jag kände att det här är något som nog angår mig. Det finns någonting här i. Och så där kanske man känner ibland. Jag vet inte hur ofta du har gått på gudstjänster. Men det där är inte så konstigt. Tror jag. Jag tänker så här. När vi firar gudstjänst. Och det är ju kyrkans alla traditioner. Såklart. Och alla traditioner i kyrkan säger att gudstjänsten är absolut central. När vi firar gudstjänst så gör vi det för att se. Och för att långsamt över ett helt liv låta oss formas efter det som är sant och det som ger frihet. Det är det vi har sjungit om här precis. Syndabekännelsen är en del av att liksom rensa upp vägen dit och vara ärlig om vårt eget tillstånd. Och så. Och det som är sant, det är att Gud är Gud och inte vi. Det är till att börja med en väldigt rejäl tröskel att brottas med. Det var en av de sakerna jag tror jag inte förstod riktigt. För att mitt liv byggde ju på mig, såklart. Ja, men det är väl självklart. Det är så självklart att jag inte ens reflekterar över att det är så jag tänker. Kristus är alltings centrum, han är navet och målet. Och utmaningen för oss liksom, som går i gudstjänst, det är att lära oss att leva med den där insikten. Att Gud är Gud och inte vi. Och att det inte är en förlust. För Gud, jag brukar säga att för Gud finns det bara win-win. Därför att jag förstår också i de där första gudstjänsterna att det är något som står på spel här. Och det lockade mig. Det finns en kostnad i det här. Det måste betyda någonting. Problemet tror jag som jag har burit med mig länge och kanske fortfarande gör i viss mån. Det är att jag tänker att så fort jag förlorar någonting och gör upp någonting så vinner Gud. Och då skapar han ett motsatsförhållande som inte är sant. Hos Gud finns det bara vinnare. Det finns en kostnad men det kommer tillbaks. Och det där... Det var också de där sakerna som det tar tid. Men gudstjänsten hjälper oss att förstå det där. Det är därför vi firar gudstjänst. Liksom. Och en del av oss kommer fira gudstjänst i Johanneskyrkan hela livet. En del av oss har inte gjort det och kommer kanske fira gudstjänst på andra ställen. Det spelar ingen roll. Det är samma rytm vi lär oss. Va? Där vi tas emot och där vi blir sända. Vi tas emot av Gud djupa sätt men också av varandra. Här sitter vi en massa människor, varelser, kroppar i det här rummet och vi har tagit emot varandra. Och sen blir vi sända. När vi kommer till nattvarden blir det där ännu tydligare. Det är det som Paulus någonstans i något av sina brev säger. Frambär er själva, frambär era kroppar som levande offer. Och låt er förvandlas av förnyelsen av era tankar. Ja, men det är precis det som vi liksom formaliserar i gudstjänsten. Va? Och också om ni fortsätter läsa på sidan 11 och 12 i församlingsordningen så kommer det där förklaras mycket bättre. Det behöver inte tala om för er, har ju redan förstått. Alltså att våra kroppar ska röra sig efter Guds rytm och våra tankar. Men om jag ändå citerar församlingsordningen så står det så här, igen på sidan 11. Ja, ni har det framme. Kropp och tankar hör ihop. I gudstjänsten använder vi vår kropp på ett annat sätt. Vi sätter våra kroppar i andra sammanhang, i andra handlingar. Och då förändras våra tankar till förnyelse. Gudstjänsten för oss alltså in i efterföljelsen. Och så kommer det där citatet som jag läste i början. Det jag talar om, alltså, jag gick in i ett rum som jag aldrig hade varit i, det där gudstjänstrummet. Folk lyfte händerna, föll på knä, suckade, sa konstiga saker till mig. Men det var inte hotfullt och det fanns, förstår ni vad jag menar? Någonting, jag visste att någonting pågick som var gott. De lyfte fram sina, alltså, kroppar konkret och gjorde andra saker med dem. Därför att det sen märkte jag ju. Flöt ut i resten av vardagen. Det rummet som var gudstjänstrummet. Ja, det intog resten av rummet och sådär. Det där tar ett helt liv och vi behöver näring för det. En av de viktiga näringsstationerna för det är ju nattvarden. Det är dit vi kommer alldeles strax. Framförallt ska vi fira nattvard. Det är det viktiga. Tänk på orden som ni säger då, som ni hör. Tänk på handlingarna ni utför. Lite extra idag kanske. Precis som ni tänkte lite extra på lovsångerna förra veckan. Men när vi gör det så ska vi samtala kring det. Nu ska jag be Tom komma upp äntligen så att ni får något roligt här. Den är på. Det här är ju jättekul. För er som inte vet vem det här är, jag tror att de flesta gör det, men så är det här Tom Arthursson. Och det är jättekul att samtala med honom. Han har ett superfan där, så är nu. Och, men jag tänkte, jag ska inte presentera. Du kan väl säga något kort om dig själv, Tom. Mm. Det vore jättefint.
Det lät så avslappnat, Peter, när du sa att vi skulle ha ett samtal. Det är inte riktigt vad jag känner när jag sitter här. Men jag är trebarnsfar. Jag är gift med Åsa. Vi kom till Johanneskyrkan 98. Då flyttade vi till Linköping. Och jag kom lite tidigare än Åsa. Åsa skulle avsluta sina studier i Umeå. Och jag fick tips av min kusin att Niklas att men besök ja, Johanneskyrkan heter inte då utan Nytt liv. Eller? Ja, nej, jag tror inte det. Men jag trillade in där och då var det en annan Andreas som såg mig. Han var väl ganska vilsen och sa att är du ny här? Jag har en plats till dig här vid mitt bord. Kom och sätt dig här. Och sen dess har vi varit kvar här. Vi skulle vara här i 4-5 år. Sen skulle vi dra vidare. Men
icke.
Nej, och det är väl Johanneskyrkans fel, det är ett fel, att vi är kvar. Vi trivs väldigt bra här.
Ja, det är fantastiskt fint att ni är här på alla sätt och vis. Men berätta om gudstjänsten, Tom. Vad betyder den för dig? Hur bär den dig och din tro?
En av de sakerna som jag älskar med Johanneskyrkan är vår gudstjänstordning, vår liturgi. Lovsång, syndabekännelse, predikan, nattvarden och bönehandlingarna. Det här älskar jag verkligen. Och det här att vi gör det varje gång. Det känns väldigt stabilt, känns väldigt tryggt, känns fast. Vecka ut, vecka in, gör vi det här. Och det håller. Och jag blir lite fascinerad av att de här momenten har ju funnits i århundraden och årtusenden. Och vi fortsätter den traditionen. Ja, och det är väldigt stabilt. Det är en trygghet för mig. Och jag tänker i en värld som är lite orolig. Vi har precis kommit igenom en pandemi. Vi har ett krig som pågår. Vi har en inflation som stiger. Vi har räntor som är höga. Vi har en klimatkris. Som kanske inte bara är en klimatkris, utan även för mig är kanske också en existentiell kris. Vem är jag? Vem vill jag vara? I relation till mina medmänniskor, i relation till skapelsen. Och då känns det väldigt tryggt att ha kyrkan och veta att kyrkan står pall. Kyrkan har stått pall liksom när Rom föll. Kyrkan har stått pall när upplysningen kom. Industriella revolutionen, första världskriget, andra världskriget. Känns oerhört tryggt att ha att gå till.
Det är något formande. Jag lockas och springa ifrån mitt manus omedelbart. Men var inte det? Ja, men jag, igår lite grann, som jag liksom är exilbritt också lite grann, så följde givetvis kröningen av King Charles. Lite grann så där som det streamades överallt. Och det slår mig att det hjärtat av den, det, jag tror det är bara Storbritannien som har den typen av kröningsrit fortfarande, som är en gudstjänst. Jag tänkte på det som vi hade suttit och pratat om givetvis, alltså kroppar, hur man formar, alltså det kroppen gör formar en viss slags, det formar en viss slags livshållning, det formar vanor och så vidare. Alltså tänkte, nu ber jag om ursäkt för er som är riktiga royalister, särskilt brittiska royalister, att det är klart, jag undrar, vad formar det här för slags människor? Så. Det är fascinerande att det finns en klassisk nattvardsliturgi inne i den där kröningsceremonin, men det finns också en massa annat där som helt uppenbart har lagt liksom det andra anspråk, och så, då formas kroppar på ett annat sätt. Det är pompa, det är ståt, folk kommer med regalier och svärd och grejer, och det är något helt annat än det du talar om här, tänker jag. Men de där rutterna som ju svindlande var genom kyrkans historia, oavsett var kyrkan har hamnat i relation till makt och sånt där, så är ändå gudstjänsten har alltid pågått. Den har alltid format människor, böjt oss efter andra mönster, fått oss att tala andra språk i världen vi lever i. Jag kommer återkomma till det här. Vi kommer göra en snabb turné genom Bibeln och bordet, som är en väldigt stark symbol i bordet. Men det här knyts ju samman i Herrens måltid. Eller nattvarden som vi kallar den för idag, tänker jag. Alla de här delarna av gudstjänsten som du talade om är ju den viktigaste delen av gudstjänsten. Det är kanske ett sätt att formulera det på. Vi talar om det här liksom med lovsången, med bönen, predikan, alltså bekännelsen, välsignelse och sändning och nattvard. Alla de delarna kan ju anspråk på den viktigaste delen i gudstjänsten. Och det är de kanske. De är centrala allihop. Men det är på något vis som att nattvarden är den som håller ihop dem. Och på det viset är nattvarden den viktigaste, om ni förstår vad jag menar. Församlingsordningen säger väl också precis det, tror jag, på sidan 12 den här gången, för er som är kalenderbitar. Herrens måltid knyter just ihop mötet med Gud och varandra, som är gudstjänsten, va? Och den övergången är ju då in i nattvarden. Liksom, om jag fortsätter den första frågan, eller uppmaningen kanske. Tom, kan inte du berätta då om nattvardens betydelse för dig? Alltså, hur den bär dig och din tro och hur den formar dig och så där.
Nattvarden är ju väldigt konkret. Det är ju där jag med min kropp får ta emot brödet, doppar dig i vinet. Och det här blir centrum för mig. Och där Kristus kommer till oss genom nattvarden. Och det här brödet, vinet blir ju oerhört konkret. Och det innebär ju att predikan behöver inte leverera. Predikan behöver inte vara det som ska bära upp gudstjänsten. Predikan är en viktig del av gudstjänsten. Men gudstjänsten står och faller inte med predikan, tänker jag. Utan det är, för mig är det väldigt centralt det här med nattvarden, och där blir jag påmind om min frälsning och att den är helt och hållet utanför mig. Guds död uppståndelse, den är ju fullständig och jag kan inte lägga någonting till det. Jag kan inte göra någonting. Gud har gjort allt arbete för min frälsning. Och jag kan bara ta emot. Och jag har ju en pingstbakgrund, så jag gör ju koppling lite här nu, ett litet citat. Men under 2 år bodde jag i Göteborg, och då hade jag en pastor där som skrev en sång, och en strof där är så här: jag får bada i nåd och kärlek, för jag är ett behovets barn. Och jag är verkligen det. I nattvarden får jag komma och ta emot Kristus, frälsningen.
Ja, det är fascinerande. Det där mottagandet faktiskt. Jag tror att du kanske har mer eller har det. Du får gärna fortsätta. Ja. Eller vad säger ni?
Jag tänkte försöka att det skulle bli ett samtal.
Det kan det bli.
Nej, det
är det kan det bli. Ja.
Nej, men om jag ska försöka bli lite mer konkret då, så tycker jag det är oerhört vackert när vi som församling kommer till nattvardsbordet och vi är axel mot axel. Går vi till nattvardsbordet. Det spelar ingen roll vad vi har för utbildning, vad för ekonomi vi har, vår sociala eller kulturella bakgrund, hur vi mår fysiskt eller psykiskt. Där kommer vi tillsammans och där delar vi brödet och dricker ur samma bägare eller doppar i samma bägare. Det hjälper mig. Ni hjälper mig. Det föder tro hos mig. Och just den här rörelsen till nattvarden är ju oerhört fin. Och det hjälper mig att de dagarna då jag inte, eller min hjärna är någon annanstans, eller mina tankar är någon annanstans, så hjälper ni mig liksom att komma till Kristus, ta emot Kristus genom nattvarden. Genom brödet och vinet. Det blir väldigt konkret. Jag får brödet i min hand. Och jag får doppa det i vinet.
Det är någon som står bredvid. Det är väl så, det här axel mot axel slår i mig. Det är ju fantastisk bild som används lite grann på sistone i samtal. Jag vet inte om de har varit stora eller små, i vilket rum det har varit, men att vi möts ofta öga mot öga och axel vid axel, så att säga. Och det händer någonting med våra kroppar då, eller hur? Det är ju liksom, jag tänker det du pratar om nu, det är på något vis nattvardens nästan rituella, alltså kroppsliga natur, och den här betoningen av brödet och vinet som Kristi kropp. Och bloden tillåter oss inte, det hörs ju det du säger nu, tänker jag, du får gärna flika in om du vill, men den tillåter oss inte att göra tron abstrakt eller liksom rent intellektuell eller rent känslomässig. Allt det där hör till på något vis, men kristen tro är något annat på något vis. Det är som att nattvarden och gudstjänsten i sin helhet på något vis påminner oss om, och den bjuder också in oss i någon slags helighet som Gud har givit allting från början. Ibland talar vi med kyrkspråk om sakrament. Alltså nattvard och dop kanske vi tänker på, men en del kyrkotraditioner har ju många fler sakrament. Och sakrament är ett lite klurigt ord, men tänk så här ungefär, att det är handlingar, saker som händer, saker vi gör där himmel och jord omfamnar varandra på ett väldigt tydligt sätt. Och de förklarar, alltså det vi gör med våra kroppar förklarar på ett djupare plan nästan än vad våra ord kan. Jag tänker när vi har dop i våra gudstjänster till exempel. Det är något som händer då. Det är ord inblandade, det är en rit, det finns saker runt omkring det. Men det är själva handlingen säger så oerhört mycket mer. Det jag tänkte, om man förstår fast man inte förstår. Det kan jag känna igen, nu har jag liksom levt i det här livet länge. Men jag kan komma ihåg liksom den där 23-årige liksom unge jazzstudenten som gick in och möttes med en konstig fråga. Och så liksom såg människor stå i 40 minuter och lyfta händerna till sånger han inte förstod. Att det fanns någonting i det. Det fanns någonting i de gudstjänsthandlingarna som berättade på ett djupare plan. Samma är det med nattvarden till exempel. Den är vad den gör på ett plan. Det är rätt fascinerande. Och det tänker jag, det berättar för oss att egentligen är hela världen Guds sakrament, tänker jag. Alltså hela världen är given av Gud som tid och rum där vi kan upptäcka att just det, Gud är verkligen något annat. Det är bara att vi glömmer bort det hela tiden, därför behöver vi gudstjänsten för att påminna oss om det och sen skicka sig ut det igen. Men nu när vi firar nattvard till exempel så blir den där kopplingen supertydlig. Vi kommer sjunga en sång, helig, helig, helig är Herren Sebaoten, sjungs i alla kyrktraditioner. Hela jorden är full av din härlighet. Tre gånger sjunger vi den, stigande dessutom för att vi ska liksom haja poängen. Ära vare Gud. Så är det. Så det är som att nattvardens språk lär oss att säga med våra kroppar och vårt språk så att vi lär oss att tänka. Att det vår kropp tar in, det binder ihop oss till en mycket större verklighet, ett större system. Jag har pratat om tidigare, det finns en ömsesidighet i hela skapelsen som binder ihop oss. Kristi kropp för dig utgiven. Det betyder oerhört mycket mer än vad vi tror, tror jag. Så vi konsumerar det i nattvarden. Det här som vi har pratat om i torsdags, tror jag. Vi tar in det i våran kropp, alltså rent fysiskt. Så vi tuggar, vi sväljer. Men vi blir också konsumerade och intagna i den kroppen vi tar emot. Sen ska vi inte ge oss in nu och diskutera det här med liksom Jesu närvaro i elementen och allt det där. Tänker du något om det förresten? Sådär spontant. Nu har vi gått off script här, kan vi få tala om.
Nej.
Förlåt.
Nej, det är lugnt. Nej. Det jag bara tänker för att det skulle bli missförstånd där. Nattvarden är ju oerhört central som jag sa för mig. Men att det liksom inte, jag vill inte tona ner predikan, men för jag tycker det är fantastiskt att någon som läser Guds ord och sen söker Gud, vad Gud har för tankar för vår församling, det är ju något oerhört stort. Men jag tänker att liksom, det är en del i gudstjänsten och nattvarden är en del och lovsången är en del och det står inte fallet.
Nej.
Med predikan.
Alltså, jag försökte säga innan att alla de här delarna är den viktigaste delen i gudstjänsten. Vi måste kunna lära oss att hålla det där. Alltså, alla är centrala om man vill ha ett ord som hjälper oss. Men nattvarden är central just därför att den på något vis binder ihop allt det där, tänker jag. Jag ska försöka hoppa lite i manus här, tänker jag. Ja, men det är så här, i Guds heliga rum så delar vi bröd, va? Eller hur? Det gäller ju söndagens gudstjänstrum, men det gäller också vardagens gudstjänstrum, eller som jag sa när vi bad in den här vardagens katedral. Man kan vända på den, ni som har läst Liftarens guide till galaxen hajar bilden, annars är det lugnt. Alltså vi går inte ut härifrån utan vi går in i katedralen när vi öppnar dörrarna. Förstår ni vad jag menar? Vänd in och ut på det. Skapelsen är full av Guds härlighet. Men vi lär oss att se det och att tänka det när vi firar gudstjänst. Och så fortsätter vi ut i vardagens gudstjänst. Och grejen är att i bägge de här rummen så finns det bröd, det finns näring på alla sätt och vis. Men i bägge de här rummen så finns det också människor. Det finns kroppar liksom, som vi står axel mot axel med. En del av dem har vi valt, andra inte, de flesta inte. Och de kräver uppmärksamhet, kärlek, ömhet, uppmuntran, hänsyn, förlåtelse ganska ofta. Det är därför Jesus talar så mycket om förlåtelse, för att vi behöver lära oss att göra det. Vi behöver ta hänsyn till de här kropparna. Och grejen är att de behöver ta hänsyn till oss. det lär vi oss i gudstjänsten. Det är ingen tävling. Alltså en av de sakerna vi gick in med som förförståelse av hur människor är tillsammans som musikstudent, det var att man, det gäller då, här gäller det liksom, det är lite tävling. Jag måste bevisa mig. Och det hör väl till livet kanske, åtminstone vissa delar av livet. Men sen upptäcker vi ju att det, i det här rummet så är det inte tävlingen som är grejen. Det är ingen som kom och sa till mig, just det, du som Andreas, du är inte kristen eller hur? Det fanns ju ingen, han ville inte markera någon slags hackordning, utan det var hans sätt att se på mig. Jag lärt mig efteråt att han talar först och tänker sen, den här gode vännen. Va? Men vi är fortfarande vänner. Förstår du vad jag menar? Våra vanor stoppas in i andra handlingar, som vi sa. Och det gör någonting med oss sen. Men det finns ju andra aspekter av det, att vi liksom då nästan tvingas in i att vi tillhör varandra på något sätt. Och det säger också församlingsordningen. Jag vet inte om ni har det som citat, men jag läser det i alla fall. Nattvarden är en försoningens måltid. Enheten i måltiden föregriper den nya skapelsen där alla slags människor tillber Gud. Alltså att vi delar brödet i nattvarden får konsekvenser för hur brödet delas i världen. Men det är också sant, alltså hur vi då förhåller oss till varandra här. Det får ju konsekvenser till hur vi förhåller oss till varandra och till andra i den stora katedralen där ute. Hur tillber vi? Vilka böneplatser finns det? Vilka fredens människor ska vi leta upp och kommer vi upptäcka? Men det lär vi oss bara i gudstjänsten, skulle jag hävda. Det funkar inte att inte vara tillsammans med andra, bryta brödet, sjunga lovsången och så vidare. Det går inte att vara kristen på det viset. Då är också nattvardsbordet någon slags uttryck av Guds ekonomi och hushållning. Det här har jag pratat om flera gånger. Men det här lärde ju mig, nu är vi på väg in för landning här faktiskt, tänker jag. Det är nog bäst. Under tiden vi levde i kommunitet till exempel så var bordet oerhört viktigt. Och det var dels matbordet eller fikabordet, men också nattvardsbordet. Och insåg hur de där hängde ihop, och de gjorde det väldigt intuitivt återigen. Då var vi tillsammans väldigt många människor, dels de 30 av oss som levde gemensamt. Men också de gäster som kom formade hela tiden nya gemenskaper där vi försökte förhålla oss till varandra. Det fanns en mening vi slängde omkring oss. Som var en slags fras, men den var också djupt inarbetad i hur vi såg på tillvaron. Och det är den här. Att varje människa som går in genom den där huvuddörren ska vi ta emot som om det var Jesus själv som kom in. Ska vi sitta ner och äta med som om det var Jesus själv som satt till bord. Ska vi bryta brödet i nattvardsfirandet med som att det var Jesus själv och så vidare och så vidare. Det låter lite klyschigt. Och det är det kanske, men det är också det för att det var det vi försökte sträcka oss efter. Vår gemensamma gåva som kommunitet och som kursgård, det var gästfrihet, förstod vi. Det var det vi hade att ge och därför också det vi hade att ta emot. Och det vet du ju själv, att det är inte alla människor som går in genom ens dörrar som man känner, hurra, det här blir en härlig vecka. Eller ens en härlig kväll. Så är det, förstår ni. Att vara tillsammans med andra människor i ett utrymme innebär att vi får det här som gåva. Hur ska jag kunna förhålla mig i det här utrymmet fredligt med den här människan? Ja, vi lär oss bara det i gudstjänsten. Det var en fantastisk lärdom, tycker jag faktiskt. Jag tror jag hoppar över det där. Bara till sist säga någonting om det här med mat i bibeltexten. För det du sa, Tom, till exempel, om att man ibland drabbas av den hissnande insikten att det här har ju hänt i hundratals, åter hundratals år. Folk gjort samma sak, formas och böjts efter samma mönster. Fantastiskt fascinerande. Men det är ju inte nytt, va? Det här med mat, det som är materiellt, det som är påtagligt och kroppsligt förankrat, det är ju viktigt i Bibelns berättelse om hur Gud agerar i den här världen. Omedelbart, som det är i första Moseboks första kapitel, så liknas ju skapelsen nästan vid en bankett, va? Eller en buffé. Jag tror det här. Tredje dagen så tittar Gud och så är det, liksom, det är fröbären och växer. Allt det här, titta, säger han. Wow! Det är som att vara på den bästa matmarknaden som finns. Och det är inte konstigt att den bilden dyker upp så tidigt. För bordet, eller om det nu är festbordet eller om det är vardagsbordet, det blir en jätteviktig symbol och plats för Guds gästfrihet, för Guds helighet och för frälsning. Måltider och möten kring måltider och bord är liksom väldigt konkreta bilder av nåd, av avgörande och livgivande Guds möten. Alltså allt det där vi kallar för frälsning. Abraham, Sara och de tre gästerna som dyker upp till exempel. Sätt igång den bästa maten. Josef och Benjamin som förronas över en måltid. Vi har Boas och Rut som möts liksom över etniska gränser. Vi har, ja, det finns massor. Jesu första under, vad det är, gjorde att han producerar översvallande, oansvarigt mycket vin till en fest och räddar festen. Jesus som äter med Zacchaeus, som var en syndare, som festar hos Marta, Maria och Lazarus, som känns igen efter uppståndelsen vid bordet av de här Emmausvandrarna som han gått med, eller vid brasan där han grillar fisk till sina lärjungar. Mat, mat, bord, delande, kroppar bredvid varandra i ömsesidighet. Och så påskens måltider såklart. Det absoluta centrumet, va? Det som vi firar snart. Det är liksom slutmålet som pekar fram, eller rättare sagt, det är centrum som pekar fram mot slutmålet, som är den där himmelska banketten. Alltså, den yttersta tiden, när allting ställs till rätta, det är ju en fest. Jag gillar det. Det föregriper vi också här. Det kan också vara bra att tänka på ibland när man går till nattvard, för vi tenderar att vara ganska så. Och det är ju okej, men bägge är sant. I det avseendet så är vi, för att citera, nu är jag väldigt glad, vi har fått in då Urban Ringbäck här. Nu ska jag få in en tysk materialistisk filosof också som citat här. Ludwig Feuerbach, som alla ni läser varje dag, det vet jag. Han sa, han myntade det uttrycket, du är vad du äter. Ja, det var hans sätt att säga att men det enda som är riktigt verkligt är det vi kan ta på. Ganska tråkig livssyn kan man ju tänka. Men på sätt och vis är det ju sant. Va? Det som är sant i det är att Kristi kropp är för dig utgiven. Ta emot det här brödet och vinet och låt dig förvandlas och bli som Kristus. Det är mycket mer än materialism, men det är inte mindre än det i alla fall. Kristi kropp för dig utgivna. Så vårt beroende av skapelsen för näring, vår ömsesidighet med allt i skapelsen, apropå klimathotet då, och med varandra. Ja, det hänger ihop med det där. Kristi kropp för dig utgiven. Så blir vi mat för andra. Mm. Så det är där vi blir till vid bordet, i gudstjänsten och i vardagen. Vad sa vi nu igen? Herrens måltid knyter ihop mötet med Gud och varandra, som är gudstjänsten. Jag ska sluta med en bön som Peter kanske kommer att be sen i slutet av gudstjänsten. För det är en av våra nattvårdsböner, våra sändande böner kan man säga. Så här låter den bönen. Gud, tack för dina gåvor. För din förlåtelse, för din närhet. Tack för att din son går med oss ut i vardagen. Hjälp oss att ge hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Och precis som med alla de här predikningarna, samtalen, så det är ju egentligen bara små dörrar vi öppnar upp. Men de kan ju få peka på just nattvardsfirandet idag. Om det är något du känner, varför pratar ni inte om det där? För ja, men då är det ni som ska prata om det i en husförsamling kanske. Eller med någon kompis eller efter gudstjänsten. Tack Tom så väldigt mycket. Så går vi in i lovsång igen.